Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Men vilka är dina mörkaste tankar då?
Men det är väl lite samma känsla att man inte hör hemma, alltså att man är liksom utanför. Och det är en skitjobbig känsla att leva med, för att man har ju kompisar, man har familj, man har barn och man har föräldrar liksom. Men ändå så känner man sig oftast, jag känner mig oftast mycket mycket ensam. Och det är liksom, det är mitt svartaste hål. Mm.
Även om hon framförallt gjort radio, det är snart 10 år sedan hon för första gången tog på sig lurarna och satte sig bakom mikrofonen, är hennes karisma fullkomligt ostoppbar och funkar minst lika bra i rörlig bild. Och hur hon överhuvudtaget hamnade i eten efter uppväxten i Landskrona, det ska vi prata om strax. Innan dess kan vi bara konstatera att hon efter sitt första radiojobb även varit många, många år på P3. Hon gjorde bland annat Relationsradion, Fara i P3 och Musikhjälpen i många år. Hur blir det med det 2021? Mer även om det strax. Och har dykt upp både som programledare och gäst i populära tv-format som På spåret, Bäst i test och nu senast Fredagsmyset. Men vi börjar med att prata om varför hon inte lyssnar på till exempel Värvet. Här är Farah Abadi.
Jag vet att du har poddat till länge och jag vet att det är också en jättestor podd. Också du har liksom haft kungen. Så det jag hänger med. Men alltså, jag lyssnar inte jättemycket på poddar. Nej. För det är så himla mycket som att det är mitt jobb.
Jag fattar.
Alltså det är som att man är så här sjuksköterska och så kommer det fram folk hela tiden som ska berätta om sina åkommor och så måste man berätta. Det orkar, jag orkar liksom inte. Jag vill ha tystnad.
Mm. Vill du?
Ja, alltså jag har gått från att vilja ha jättemycket ljud till att vilja ha jättemycket tystnad.
Vad duktig du är, för det märkte jag nu när jag har, jag ska inte ta U-ordet i min mun, men det är... har varit lite för mycket tycker jag.
Mm.
Och då känner jag att när jag kommer hem och lägger mig på soffan så tycker jag att det är så jävla jobbigt ifall det inte är någonting som låter.
Ja.
Så då, alltså igår satt jag till och med på en hockeymatch tror jag.
Du kollar inte på hockey annars?
Nej, jag hatar det. Eller jag är helt ointresserad.
Ja.
Men bara för att det skulle vara någonting bara.
Nej, men alltså jag har ju också vuxit upp med 3 systrar.
Ja.
Och systrar låter jättemycket. Och systrar med kompisar låter jättemycket. Och sen så har jag liksom bott med folk hela mitt liv. Och sen så fick jag barn. Och sen så jobbar jag på radio. Alltså allting i mitt liv låter. Och då tycker jag att det är så skönt när det är liksom så här tyst.
Men har det varit en process att bli vän med tystnaden?
Ja, men det har det. Alltså, jag kanske somnade till CSI i 10 år.
Mm.
Alltså att jag går på 5:an och så fick jag somna till det. Och så varje morgon vaknade jag. Men vem var det som var mördaren? Alltså att det var liksom mitt liv i så himla många år. Och nu är det så skönt att det bara är tyst.
Mm.
Det är också lite läskigt, för då hör man ju sina tankar. Alltså då börjar man tänka och så svävar det runt liksom. Och så bara, nej men varför sa han så? Varför gjorde jag det? Och hur kommer du säga att jag gjorde så i 3:an? Var jag mobbare? Alltså att man, liksom, att allting börjar snurra. Och det är också skönt på sitt sätt, att man liksom blickar lite inåt.
Mm. Ja, för jag hörde dig faktiskt i en intervju i Psyket. Det var ju några år sedan. Mm. Men då lät det lite grann som att du inte tyckte att det var inte så intressant det där med att hålla på och känna skit och så.
Ja, men jag har blivit en större människa.
Ah, wow.
Ja, det har varit en resa. Jag håller ju fortfarande lite med mig själv för 6 år sedan eller när det var. Att jag tycker inte man ska älta för mycket. Jag tror att det är Martina som har sagt att man ska liksom begrava sina känslor och gjuta cement över det.
Just det.
Och jag är mycket för den skolan.
Mm.
Men ibland är det skönt att kunna... Men alltså, var lite mer självmedveten. Alltså jag har gått runt i ett liv och liksom aldrig någonsin reflekterat över mina egna handlingar nästan.
Okay.
Att jag har varit så himla förlåtande mot mig själv. Och det är jätteskönt att leva så. Alltså jätteskönt. Men ibland så kanske man också ska liksom försöka utvecklas.
Men vad är det för grejer som du då rent konkret har liksom vänt? Vilka stenar är det du har vänt på?
Nej, men jag har ju blivit mycket att jag har lagt mig om ursäkt.
Mm-hmm.
Jag har också gått ett liv där jag hatar att be om ursäkt. Och det gör jag fortfarande. Alltså jag verkligen hatar att be om ursäkt. Men nu har jag liksom kommit fram till att om jag ber om ursäkt direkt, då är det inte lika jobbigt som att be om ursäkt en månad senare eller ett år senare eller vad det nu kan vara.
Men du känner absolut inte att det var rimligt att be om ursäkt?
Nej, men alltså jag har gått från att verkligen, jag tycker fortfarande det är lite orimligt att be om ursäkt. För att jag tycker det är så jobbigt. Men sen så hade jag... en kollega Lina som sa till mig, hon är nästan likadan som mig. Hon sa, jag hatar att be om ursäkt, därför gör jag aldrig fel.
Mm.
Och därför tänkte jag, men det ska jag göra. Jag ska aldrig göra fel. Alltså jag ska aldrig mer liksom hitta på, krydda, ljuga, försöka täcka över liksom mina brister och fel. Jag bara är, och så behöver jag aldrig be om ursäkt. Jätteskönt.
Hur har det gått?
Det har gått jättebra.
Asså.
Ja, ett år innan dess så försökte jag liksom släta över mina misstag. Det gick inte alls, det var inte bra.
Kan du ge mig några konkreta exempel här så det inte blir så luddigt?
Ja, men att jag liksom alltid försökte få, alltså om jag hade gjort något fel så var det alltid den andra personen som hade, alltså du gjorde så och därför gjorde jag så mot dig.
Ja.
Mm. Och sen så gick jag liksom från det till nu att jag ber om ursäkt direkt eller så gör jag inga fel alls.
Okej. Okay. Och det funkar?
Ja, du hör att jag fortfarande behöver en psykolog att prata med.
Kanske.
Ja, alltså det funkar. Men jag har, det är väldigt jobbigt att be om ursäkt. Mm. Jag vet inte varför. Men jag försöker nu be om ursäkt.
Ja, men ja, jag håller på att gräva ganska mycket med mig själv exakt just nu. För jag håller på med någon bok. Och då märker jag att, eller min tjej läste lite ur den och bara, du har ju noll självdistans. Alltså du tycker bara synd om dig själv. Ska det vara så, Kristoffer?
Men varför tycker du, vad är det som är synd om dig?
Om man så här ska gräva i det på riktigt så tänker man så här, all right, men då kanske vi kommer till det här med någon slags FOMO då. Om man tar in, liksom FOMO är ett större, att man känner att man inte får vara med i det stora. Liksom. Mm. Konkret exempel är att David Sundin precis fyllde 45.
Mm.
Och då hade han fått en sån här hallå där i DN.
Ja.
Och lagt upp på Instagram också, den jäveln. Och då kände jag så, nej, jag kan inte likea det här. För att jag är fortfarande bitter över att de inte uppmärksammade min 40-årsdag. Som ju är mycket större än att fylla 45.
Ja.
Så att så här, om jag fick förändra någonting så är det ju liksom bara det mindsetet hos mig själv.
Ja. Men var du mobbad när du var barn?
Nej, jag tror inte det. Var du?
Nej. Men ibland är det att man är så här, att man har liksom känt sig utanför hela livet och att det liksom hänger kvar i en fantasi i huvudet att man fortfarande är utanför. Och jag tror den känslan är mycket, mycket vanligare än vad man tror. Alltså jag känner ju också alltså här, att jag aldrig riktigt får vara med i cirkeln. Alltså den innersta cirkeln av kul är inte jag med i. Jag är med i någon cirkel, inte den yttersta liksom. Men jag tror alla, alltså jag tror om man skulle fråga alla människor så skulle de säga att de inte känner att de hör hemma.
Nej, men exakt. Så att det är ju universellt och det är ju inte speciellt för mig. Men jag tänker just så här, reaktionen på det kanske är, alltså om vi tar det då i det mikroskopiska exemplet så hade jag kanske kunnat likea den där i alla fall.
Men man får känna så. Ja. Alltså jag tänker också man får väl vara ärlig mot sig själv i alla fall med sina egna känslor. Att man får säga, jag är avundsjuk. Jag är så himla avis på David Sundin. Jävla David Sundin. Och sen får man gå vidare med sitt liv.
Ja.
Och så begraver man de känslorna.
Ja, under ett ton betong.
Exakt, någonting
på havets botten.
Ja.
Men vilka är dina mörkaste tankar då?
Mm, men det är väl att men det är väl lite samma känsla att man inte hör hemma, alltså att man är liksom utanför. Och det är en skitjobbig känsla att leva med för att man har ju kompisar, man har familj, man har barn och man har föräldrar liksom. Men ändå så känner man sig oftast, jag känner mig oftast mycket, mycket ensam. Och det är liksom, det är mitt svartaste hål. Alltså när jag mår riktigt dåligt, då är jag som att jag är, alltså så här, om jag skulle dö nu så skulle ingen bry sig på riktigt.
Mm.
Folk skulle lägga upp grejer på Insta men ingen skulle komma och besöka min grav typ.
Det skulle ju jättemånga människor göra, såklart, till att börja med. Men då är det ju samma grej egentligen. Men jag är ju ensam på riktigt. Till skillnad från dig som sitter och lyxlider. För jag är ju ensam 90% av min vakna arbetstid. Men det kan ju inte du vara. Du måste ha folk omkring dig hela tiden.
Nej, men jag tror inte ensamhet har med så här hur många personer som är runt omkring en. Jag är ju liksom inte objektivt sett utifrån så är ju inte jag ensam. Alltså om jag skulle ramla ner och dö så skulle folk veta att jag är död inom ett par timmar. Alltså folk skulle sakna mig. Inom ett par timmar.
20 minuter.
Ja, men alltså det är så. Men det är ju också en känsla som man har på insidan. Och den är jättesvår att jobba mot hela tiden. För den också, när man liksom mår som sämst, så blir liksom varje gång någon säger nej till en, blir som ett slag i ansiktet. Att liksom, när man känner sig väldigt ensam så ringer man en kompis, bara ska vi säga, så bara, nej jag kan inte. Jag ska hitta på det här med den här kompisen. Och tänker man, du kan dra åt helvete. Mm. Jag trodde du var min vän. Men det är det inte, det tänker man ju. Men så är det ju inte i verkligheten. Och det jag tror att ett stort problem är det man hela tiden får jobba med. Jag tror att det är mycket, jag vet inte om det är ett svenskt problem, att man får jobba med den upplevda, alltså den verkliga liksom ensamheten och det man känner på insidan. Att är man ensam på riktigt eller är man inte liksom?
Men sen tänker jag också så här, alltså vi har pratat lite om lycka hemma, jag och min tjej. Jag ska inte lägga orden i munnen på henne. Men jag tror att hon kanske är mer upptagen av tanken på lycka. Mm. För jag tror att jag har givit upp.
Men är inte du lycklig?
Nej.
Men,
nej, det är klart inte jag. Vadå, du svarar ja på den frågan.
Jag är jättelycklig.
Men du sa ju just att du var så fruktansvärt ensam.
Ja, men jag känner också att jag är grundlycklig.
Okej.
Okay. Mm. Alltså 90% av tiden så är jag bara glad. Jag tycker att allting är jättehärligt. Mm. Alltså jag tycker att allting, så är så här, vad gott det är att dricka cola. Vad gott det är att äta mat. Mm. Vad härligt det är att ligga här i sängen. Vad kul det är att sitta här och leka med mina barn. Så jag är grundlycklig. Men sen måste man också, alltså man är också inte sjuk i huvudet. Man måste väl också ha sina dippar. Och jag tänker, ja, och det är okej för mig att dippa riktigt lågt om jag är 90% av tiden ändå lycklig.
Ja, det låter ju rimligt. Bra trade-off. Men jag tror inte på lycka på det sättet. Jag tror liksom inte att man... Fast det där låter ju härligt. Det du verkar jobba med är ju tacksamhet. Och det är ju supervettigt då. Alltså att man bara så här, ja, men just, alltså att man kommer ihåg sina privilegier. Typ.
Ja, men det är också bara rika människor som inte är lyckliga. Alltså jag känner så här, alltså, vad är det du saknar i livet egentligen? Du har någonstans att bo. Mm. Folk tycker om dig. Mm. Du har en bra karriär. Du är omtyckt. Du har någon som vill ligga med dig. Du har råd att äta exakt vad du vill.
Mm.
Det har du.
Mm.
Du kan gå och köpa. Du bara, jag är sugen på ost idag. Gå till ostdisken. Bara, jag ska ha de här tre. Och så får de kosta vad det kostar, eller hur? Vad är det du känner dåligt med ditt liv?
Nej, men det är inte det. Nej, jag bara menar att jag tror inte att jag är liksom... Jag tror inte jag är stämd i samma tonart som du från början. Jag tror inte det finns någon grundlycka. Och i mitt fall så är det så här, ja men det är okej. Men det jag gör... Eller det jag tänker att så här, just det kanske hänger ihop lite med det vi pratar om med huruvida det ska vara ljud hela tiden. Mm. För det jag tänker att jag gör är att jag håller mig distraherad. Att allting jag gör är distraktion.
Från
någon slags grundproblem. Mm. Eller så här. Nej, okej. Okay. Så här tror jag att det är. Att jag tror att jag måste känna mig produktiv för att må bra.
Mm.
Det är klart att jag kan vara ledig en dag. Liksom. Mm. Men jag tror att det är jättekopplat till det.
Men beror inte det jättemycket vad man sätter sitt eget värde i?
Jo, fast jag vet inte om jag tycker att det är så dåligt att vara lite ångestdriven så. Och det här, egentligen har det inte bara med privilegier att göra, utan det har ju liksom med... Jag menar en slags grundsyn att göra. Fan, jag lyssnade på Kent och Cure när jag växte upp. Liksom. Okej, Kent kanske inte fanns när jag växte upp. Men du fattar grejen. Mm. Ja,
men jag tror också att det har jättemycket. Alltså, också lite vad man kommer ifrån att göra. Alltså, innan jag föddes så har liksom... Ja, men i 60 år har mina föräldrar och farföräldrar varit hungriga, bott i krig, fått släktingar döda, inte kunnat äta sig mätta, inte gått i skola ordentligt, inte haft någonstans att bo. Och jag har det jättebra. Alltså det är också där jag kommer lite ifrån.
Mm.
Alltså, jag har någonstans att bo, jag kan äta vad jag vill, jag bor jättebra, alla är glada, ingen kommer dö, ingen kommer bombas. Skitbra för mig.
Mm.
Alltså liksom, det var det mina föräldrar drömde om. När de fick mig. Det var därför de kom till Sverige. För att jag liksom skulle bo här. Och känna så här. Och det är ju jättebra. De har lyckats jättemycket.
Mm. Ja, men vad fint att du liksom mår bra.
Mm.
Det är ju underbart.
90% av tiden.
Ja, exakt. Nu, jag kommer framstå som så jävla bortskämd nu.
Nej, men vet du vad? Det är också okej. Men om man fattar det själv... Så tycker jag att det är okej. Okay. Om man fattar att man är bortskämd. Om man fattar att ens problem är riktiga problem för en själv. Men kanske också löjliga om man kollar på jordens alla invånare.
Ja, ja.
Men om man är medveten om det så tycker jag att det är okej. Okay. Men det värsta som finns är att man går runt och så är man omedveten om hur man beter sig. Varför man beter sig så. Och kan inte se ett större perspektiv än en själv.
Ja, nej, men och sen tror jag också... Alltså, jag älskar mitt liv också. Alltså jag tycker allting, alla komponenter är toppen. Det är bara det att jag förväntar mig inte att... Jag vaknar för sig varje morgon och är riktigt glad över att jag ska få dricka kaffe.
Är inte det en härlig känsla?
Och snusa.
Alltså, ja. Men jag tror också, det här måste jag också säga, jag tror att de absolut flesta känner som dig.
Hur?
Ja, men att man är liksom så här, att man inte riktigt... Alltså är det här allt? Är det här lycka? Alltså vad ska jag känna?
Fast varför... Men nej, ja, men vet du Farah, jag tror vi måste sluta hålla på så himla mycket med det här med lycka.
Ja, jag tror jag håller med dig.
Det är inte liksom, lycka är inte grejen.
Nej.
Skit i lyckan.
Bara lev.
Våren kommer. Nej, jag vet inte. Men
men lycka kanske också inte finns. Alltså om vi ska vara lite filosofiska.
Ja.
Alltså vi kanske också har en bild av lycka. Det är som att vissa har bild av att träffa någon som inte finns i verkligheten. Alltså det är någon Disney-prins eller prinsessa. De har fått för sig i huvudet att så här ska en partner vara. Och så finns inte den personen. För människor är ju liksom hela. Med både bra och dåliga sidor. Och lycka kanske likadant, att det är liksom någon Hollywood-bild vi har. Ur världen ska vara glittrande och härlig. Och varje dag ska man vakna upp och mot toppen. Och alla runt omkring är mot toppen. Och alla älskar en. Liksom. Men så är ju inte lycka. Lycka är kanske också att vakna upp och bara så här, kaffe och snus. Alltså.
Mm.
Fan vad nice det kommer bli.
Jo, men jag tror det. Det är de små tingen, va?
Ja.
Mm. Fan, nu för... De som lyssnar på allt, ursäkta, men eftersom du inte gör det så kör jag bara.
Kör.
Nej, men det finns en, jag läser inte så mycket självhjälpsböcker, men av någon anledning för ett par somrar sedan så tipsade min tjej om en bok som heter Solve for Happy. Mm. Som är skriven av någon snubbe som verkligen hade allt. Alltså ekonomiskt att han var någon daytrader eller något. Och tjänade miljarder liksom.
Mm.
Och bodde väl i Dubai. Och men så här, okej, men fan jag köper inte en Rolls idag, jag köper två.
Det är bra att ha en extra.
Ja, och sen så kommer han hem och så står de på uppfarten och så kände han inte ett piss liksom. Mm. Och sen vet jag inte, jag tror att han förlorade ett barn kanske eller någonting sånt och började fundera över vad liksom vad lycka är. Och sen så, och då var det en övning så här att man skulle skriva upp grejer som gjorde en lycklig, som en övning. Vad skulle du skriva på den lappen?
Nej, men jag skulle nog skriva mina barn när de sover. Det är man lycklig att titta på dem när de sover. Jag skulle också skriva typ en mat överlag. Jag är jättelycklig. Men också typ när man ligger på en strand och det är jättevarmt och sen kommer det en liten bris.
Mm.
Så känner man det på huden. Så luktar det lite så här kokosolja. Det gör mig lycklig.
Om vi bortser från att maten måste inhandlas så var ju alla de där grejerna gratis.
Mm.
Och det är ju lite spännande.
Ja, men också känner jag... Alltså jag är... Nej, men det är klart att de är gratis. Men jag har ju också ett jobb som gör att jag kan ligga på en strand och sola. Jag har också ett jobb som gör att jag kan ha barn hemma som ligger och sover och jag inte behöver jobba två jobb. Alltså att ha pengar gör det också enklare för att bli lycklig. Alltså det är klart att lycka är ju gratis.
Mm.
Men man måste också inte vara orolig när man kollar på sina barn när de sover. Att fan, vad ska jag köpa till dem när de fyller råd? Jag har inte råd. Eller hur ska vi göra med julen? Eller vad ska de äta imorgon? Eller kan vi ha kalas? Jag kollar på dem och så tänker jag, de ska få allt.
Mm. Mm. Tror du inte att du hade känt så även om du inte hade haft en spänn på fickan då?
Jo, jag hade varit fortfarande varit lycklig när jag kollat på dem. Men jag hade också varit jättemycket orolig. Och den oron behöver jag inte ha nu.
Nej. Alltså jag gick in till, nu är han jättestor. Han fyller fan 13 i höst. Men jag tror det första två åren så gick jag in och bara lyssnade på så att han verkligen andades.
Mm.
Men ditt senaste kom 2020.
Ja, exakt. Hon är snart 9 månader.
Ah, wow. Liten ju.
Pytteliten.
Men det är ingen sån, du är inte rädd för sömnappning eller vad det heter?
Nej, alltså min kille är ju jätterädd för det. Så att, men vårt första barn var vi ändå lugna. Men juni när hon kom så blev hon förkyld direkt när hon föddes.
Okej. Okay.
Och då fick min sambo panik. Gick och köpte andningslarm.
Mm.
Men jag har inte, nej. Jag, alltså det är klart att det kan vara så här. Nu har inte låtit på en timme, nu får du gå och kolla. Och jag tvingar ju alltid min sambo gå och kolla. För att jag är rädd för att hitta henne död. Så att han måste alltid gå och kolla. Men det är klart att man är rädd för det. Men man är ju också, alltså jag kommer ihåg med mitt första barn Zacke. När jag var gravid med honom. Och så ringde jag min mamma. Och jag bara, jag är så orolig. Alltså det är så jobbigt. Jag bara tänker på alla sjukdomar han kan få, allt som kan hända, om vi krockar med bilen, alltså allting. Hon bara, ja, så kommer det vara resten av livet. Alltså liksom, det var liksom ingenting så här, det löser sig, det är bara så. Hon bara, nej, så kommer det vara resten av livet. Och då var jag så här, okej, men då får jag börja lära mig att det här, så här kommer det kännas resten av livet.
Fast det gör det väl ändå inte? Eller så, skulle du säga att det gör det?
Alltså till och från så får man ju katastroftankar. Jo, får inte
jo.
Du?
Jo. Båda våra killar, de ska iväg och åka kickbike nu i Rålambshovsparken. Och då är jag ju livrädd såklart att det kan hända någonting. Men samtidigt så måste man ju låta dem testa sina vingar.
Men så kommer det väl kanske också kännas när de är 22 och ska åka till Thailand. Bara, nej, vi har inte så mycket pengar med oss nu. Går vi ner här, det blir jätteroligt.
Och äter svamp.
Ja, men exakt.
Ja. Det är klart att man kan oroa sig. Men jag tycker liksom oron är ljusare nu. Det är en ljusare nyans.
Ja, okej. Man är inte liksom, alltså, man är inte rädd för att de ska dö hela tiden.
Precis. Ja, nu är man mer rädd för att de ska bryta benen.
Ja.
Och sånt.
Är du rädd att de ska bli rånade och sånt?
Slagna? Det borde jag vara.
Ja.
Men inte hittills.
Nej.
Det kommer.
Ja, men det, alltså, jag blev ju så himla himla besviken när jag var på ultraljud med mitt första barn, Zacharias. Och inte visste vad det var. Och de bara så här, det är en pojke. Jag bara, pojke? Va? Nej, nej. Vi födde bara flickor och min familj. Det måste ha sett fel. Och så bara så här, för jag hade liksom förberett mig mentalt på hur man uppfostrar en flicka. Där du ska lära dig att slåss.
Mm.
Och du ska bara slå ner alla män som kollar på dig. Och så bara, nu är det en kille. Mm. Jag vet inte hur man gör. Alltså när de sa att du ska få en pojke, jag behöver nog att tvätta snoppar. Alltså hur gör man det? Jag vet inte. Jag växte upp med bara tjejer.
Mm.
Jag har ingen aning. Alltså jag har inte sett en barnsnopp. Hur gör man då? Bara spruta lite med duschen så. Nu är det tvätt. Johan! Hjälp!
Mm. Men hur har det gått tycker jag?
Men det har gått bra.
Ja. Verkar bli en bra person.
Ja, verkar bli en bra person. Han är lite mjuk.
Ja.
Men det är bra. Mycket känslor. Men jag tänker att det är bra för killar att ha det.
Ja, kolla. Så bra det kan gå
för oss. Ja, det kan bli bra, ja. Mm.
Ja, men mysigt att vara förälder ändå, på det stora hela.
Ja, alltså 90% jättemysigt, 10% fucking fruktansvärt. Mm.
Det verkar vara mycket 90-10 med dig.
Ja, men det måste vara 90-10. 90-10 tycker jag är bra ratio på allt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo! Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vad står om dig på Wikipedia?
Åh gud, född i Västervik tror jag.
Mm. Stämmer det då?
Ja det är jag, ja. Född i Västervik. Inte bott där jättelänge.
Nej.
Mina föräldrar bodde på någon flyktingförläggning tror jag. Antingen i Västervik eller precis utanför. Och där föddes jag.
Wow.
Sen flyttade vi till Jönköping.
Häftigt.
Ja. Det står nog inte att jag flyttade till Jönköping.
Nej, det gör det inte, det stämmer. Men vad står det mer då?
Alltså jag har ju läst den, jag ska inte ljuga. Men det står nog att jag har lett Musikhjälpen ett par gånger.
Mm.
Så jag har varit på P3,
mm.
Gjort lite tv-program. Sen står det inte, jag tror inte det står typ så här privatliv. Alltså jag har inte så känd att jag har fått en privatlivssektion.
Nej, jag är ledsen.
Nej, mm. Nej men det är okej.
Okay. Ja.
Det är skönt eller?
Ja, lite kanske. Sen så står det också tidigare Eriksén.
Ja, jag var gift.
Med CH.
Ja, mm. Tyskt.
Ja, jag fattar. Men det är du inte längre.
Nej, det är inte längre.
Nej. En grej som Wikipedia har missat är ju ditt och Ankan Johanssons otroliga program Fredagsmyset som gick under våren.
Ja, ja. Har du sett det?
Ja.
Ja, vad tyckte du?
Inte alla äppar.
Inte alla, nej.
Men jag tyckte det var mysigt.
Ja.
Ja.
Det var kanske mitt roligaste jobb att få jobba med Ankan.
Ja, vad roligt.
Men han är en fantastisk människa.
Mm. Även om du har gjort tv förut så var det liksom... Det är ganska program, liksom programledigt programledande på något sätt ändå i Fredagsmyset. Är det stor skillnad att programleda i tv och radio tycker jag?
Ja, herregud. Det är så himla mycket lättare radio.
Ja, okej.
Okay. Men alltså, det finns ingenting som jag älskar mer än att jobba på radio. Men det är liksom, för det första så är det förlåtande. Man sänder så himla mycket timmar. Gör man fel så gör det ingenting. Är det någonting som är konstigt sätter man på en låt. Man bara kör liksom. Folk älskar radio. Men på tv så är det liksom lite mer så att tittarna är lite mer dömande.
Jaha, okay.
Man måste se ut på ett bra sätt. Man måste kolla in den kameran och sen är det den kameran. Och allting är på sekunden och minuten och någon räknar ner och alla har jobb och som pekar på en. Så det är liksom ett större maskineri på tv som är fantastiskt att få med om. Men det är som att ibland så är man sugen på att gå på fin restaurang och sitta ordentligt. Och det är tv. Och ibland så vill man bara sitta hemma och trycka i sig en kebab. Mm. Och det är radio.
Vilken otrolig liknelse.
Ja, jag vet inte om den var otrolig.
Ja, jag tyckte den var bra.
Ja.
Men min magkänsla är ändå att du gör mer tv just nu. Och att det är därför i Stockholm.
Alltså det är lite svårt att säga vad jag gör mest. För att jag gör ju också jättemycket radio. Alltså jag gör fler timmar radio än vad jag gör tv.
Jo, jo. Jag försökte fiska efter något hemligt som du håller på med nu.
Ja, det är inte så hemligt. Jag gör ett program för UR.
Okej.
Okay. Ett barnprogram som handlar om klimatet.
Vill du berätta om det?
Det är ett program för barn som går i tredje klass. Som handlar mycket om plast. Hur det går runt och hur man kan göra det bättre i världen liksom. Sen är det alltid jobbigt att göra sådana program för barn tycker jag. För det är också inte barns ansvar. Men det känns som att man är så här: barnen, samla plast på stränderna!
Mm.
Men det ska bli kul att se vad det blir. Det är många inspelningsdagar för ett kort program.
Okay.
Jag tror det är 6 inspelningsdagar för typ 20 minuter program.
Ja, men det låter väl superlyxigt?
Ja, det är ju superlyxigt. Jag älskar att göra barnprogram. Mm. Det är mitt bästa.
Ja, det är intressant det där tycker jag. För att det har du ju gjort en del.
Mm.
Är det inte krångligt att jobba med barn? Alltså i det att du växlar?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker ändå att man, jag också har haft alltid jättemycket barn runt omkring mig. Och jag älskar att prata med barn. För de är så himla härliga. Och att man måste tänka till så himla mycket för att barn ska förstå. Att man inte pratar liksom över huvudet på barn. Men också inte pratar med dem som om de vore bebisar. Det är också jättefint att kompisars barn typ tittar på mig. Det är liksom min bästa känsla.
Ah, okay.
Att de tycker att det är kul att jag är med på tv.
Ja, vad roligt.
Ja.
Pratar du med dina egna barn som du pratar med mig nu ungefär, fast med enklare ord?
Nej, jag pratar inte med enklare ord. Jag försöker prata jättevuxet med mina barn.
Ah, okay.
Vilket har gjort att min son som är 3 lillgammal och vill lyssna på sagan om Axel von Fersen och Marie Antoinette ska gå och lägga sig. Så det kanske är ett misstag, jag vet inte. Men jag tycker också att man ska prata med barn så som man pratar med vuxna. För att jag, eller i det stora hela, sen behöver man liksom inte diskutera de stora frågorna på ett stort sätt. Men jag kommer ihåg att när jag var barn så tyckte jag att det var jobbigt när min mamma sa, det här kommer du förstå när du är vuxen. Eller det här får du inte höra nu, det här är vuxensnack. Så tyckte jag var fruktansvärt liksom. Så därför tycker jag att man kan också uppfostra barn till att vara duktiga på att prata. Alltså jag tycker att vi har en dålig kultur av det i Sverige.
Alltså menar du att det är svenskt?
Ja, men om man tänker typ så här, om man tänker på USA, där kan alla prata. Alltså så här, man intervjuar mannen på gatan, de har jättebra svar, det är kul, det är skoj, alla svarar långt. Man intervjuar mannen på gatan i Sverige, vad tycker du om detta? Ja, nej, det är väl bra.
Mm.
Alltså så här, jag tycker att man ska kunna vara uttrycksfull. Man ska kunna prata med mycket ord och många känslor och våga berätta vad man tycker och tänker.
Det kanske är en i mångt och mycket en kulturell grej också generellt. Alltså det är inte bara barn då. Mm. Men sen är det väl också att det är så himla mycket viktigare med muntlig framställan i amerikanska skolor. Att det är liksom...
Ja, men är det inte? Alltså det borde vara viktigt alltid. För sen så, i Sverige så kommer man upp och sen ska man gå på en arbetsintervju och prata om sig själv. Och det är liksom det värsta folk vet, att gå på en arbetsintervju och prata om sig själv.
Mm.
Att det liksom är ett skämt så här, 3 bra grejer med mig och 3 saker som jag borde bli bättre på. Att man liksom inte ens kan, man vet liksom inte ens hur man ska uttrycka sig.
Nej,
är jag hård?
Nej, jag tycker du är rak. Vi ska prata om din rakhet snart också. Men för jag tror, jag vet inte ens om jag tog det beslut när jag blev förälder, att jag så här, jag kommer inte prata så här med min son. Jag kommer
nej,
inte göra
men det är
bara.
Löjligt.
Ja, det är ju någonting med det. Ja.
Men alltså, jag vet att det är ett barn, men det känns ju lite förminskande mot barnet.
Ja, det gör ju. Ja, men det är alltså, väl det.
Också att när folk tittar på en så tänker man, du är korkad. Varför pratar du så med ditt barn?
Mm. Du, hur har du det på Sveriges Radio?
Det är inte jättebra, men inte jättedåligt.
Okay.
Just nu är vi något mellanläge.
Ja.
Det har varit jättedåligt. Nu är det på väg upp igen.
Du har blivit petad från P3?
Alltså jag vet ju inte.
Nej.
Alltså ingen har ju petat mig.
Nej.
Ingen har ringt mig. Ingen har mejlat mig.
Nej.
Och sagt så här, vet du vad? Det är slut på P3 nu.
Men de la ner ett program i alla fall.
De la ner mitt program.
Mm.
Jag fick en ny tjänst. De la ner den nya tjänsten innan jag började.
Vad var det för ny tjänst som
nej,
du
men jag skulle typ resa runt i Sverige och göra grejer så här. Petra skulle satsa på att vara ute i landet, vilket låter ju skitkul.
Ja.
Sen så blev det inte så.
Men har du känt, för att du har väl ändå varit en väldigt uppskattad profil på Petra?
Ja, alltså det har jag väl känt ändå att jag har varit, och det har varit skitkul att göra program. Alltså jag har fått göra de absolut roligaste programmen som jag hade inte ens kunnat fantisera om.
Mm.
Alltså relationsradion var liksom lycka att göra. Och sen Färre P3, helt fantastiskt. Musikhjälpen, svinkul. Jag har ju liksom fått göra alla drömprogram som finns att göra på P3.
Mm.
Och det är jag ju jättelycklig över.
Men hur kändes det då när... För någon hörde ju väl av sig och sa att Farah i P3 ska läggas ner.
Ja, men det, då, och då var det så här. Farah i P3 kommer att läggas ner, men du kommer få den här tjänsten. Svinkul!
Okej.
Okay. Sen blev det inte den här tjänsten.
Ja, jag fattar.
Och då var det ingen som ringde och sa det.
Men du har inte liksom glanat på att lämna?
Jag älskar Sveriges Radio.
Okej.
Okay. Alltså jag älskar Sveriges Radio så himla, himla, himla mycket. Det är liksom... som en pojkvän som har ignorerat mig ett tag. Men jag är fortfarande jag är kär i honom och älskar honom.
Mm. Okej.
Okay. Så kommer inte göra slut.
Fast är det inte det du ska...
Du tycker att jag ska göra slut.
Är det inte... Alltså, om det hade varit en pojkvän så hade jag ju sagt du får ju dumpa honom så kommer han ju komma tillbaka.
Ja, du,
kommer...
du tänker så?
Ja.
Mm. Nej, men jag älskar att gå in på Sveriges Radio Malmö och träffa mina kollegor och sitta där och dricka kaffe och se om något radioprogram och så är det så himla lyxigt att få vara där. Och så älskar alla andra också radio. Och så är det public service som jag älskar.
Mm.
Och han är så himla snygg. Och han är liksom snäll ibland när han tar hand om mig. Och ibland köper han... Nej, men det, jag förstår hur det låter. Men jag älskar Sveriges Radio.
Ja.
Okay. Jag vill aldrig sluta.
Nej. Och nu är du på P4 istället?
Ja, nu är jag på P4. Och jag älskar P4, för P4 älskar mig.
Mm.
Det är min målgrupp. Folk som lyssnar på P4.
Mm.
Nej, men så nu gör jag Karlavagnen på tisdagar, vilket är... Så jävla kul. Alltså det är så skitkul att sitta där på kvällen och prata med folk. Nu pratar vi om detta och så ringer de in och så pratar vi.
För det där är ju, det var någon kanske till och med som erbjöd mig att göra det.
Och sa så, du nej?
Nej, jag sa ja såklart. Ah, okay. Men ja, sen hörde jag inget mer.
Nej, det är så vi jobbar på Sveriges Radio. Ja.
Men för jag tänker mig att det borde vara rimligt. Ganska svårt att känna att man har någonting att tillföra till alla som ringer. Karlavagnen och Ring P1, jag tycker folk som leder det, kudos till er för så himla svårt att ha något vettigt att säga om husvagnspolitiken på Öland. Och sen i nästa sekund tycka till om humledöden i Norrland.
Ja, fast nu försöker vi också, eller jag försöker ju välja ämnen, jag får ju vara med och välja
ja,
ämnen. Mm. Och då tar jag ämnen som jag tycker är roliga. Alltså som jag brinner lite för och känner att alltså, här finns någonting.
Och du kanske gör lite research inför också?
Nej,
så att du kan, nej?
Det finns inte. Okay. Alltså, nej.
Nej.
Det ska vara liksom spontant.
All right.
Det ska vara, det ska, du behöver inte vara så mycket. Jag behöver inte kolla upp det här. Liksom inget Ring P1. Det här är också mycket människor som vill prata. Och ringer man en kompis och har något att prata om så har ju inte den personen gjort research.
Nej, nej det är sant. Nej, det...
Så då är den personen en riktig person. Och det är det jag försöker vara. Liksom.
Så det viktiga är helt enkelt att du bara lyssnar.
Ja.
Ja och feedbackar lite.
Mm.
Kommer du ihåg för en stund sedan när jag sa att vi skulle återkomma till din tydlighet?
Ja.
Jag tycker vi gör det nu.
Vad har du att säga till mig nu?
Nej, men för att när jag liksom läser in mig på dig och lyssnar på dig och sådär så tänker jag att du är... Nej, jag sa faktiskt rakhet förut.
Ja, det sa du.
Ja. Och jag tänkte, men det är liksom så här lite tuff ibland och rak och så här, ja men kanske nästan hård.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och var kommer den sidan ifrån? Hänger det ihop med det här tror du som vi har pratat om hela den här nästan timmen vi har suttit?
Ja. Alltså det är klart att jag är liksom lite tuff och hård. Och tydlig, skulle jag vilja flika in.
Just det. Mm.
Men jag förstår inte varför inte fler kan vara så. Alltså jag förstår inte varför inte det här är normen.
Mm.
Jag tycker folk är för mjuka och för väliga. Bara bestäm, bara säg någonting.
Mm.
Och sen har jag fått lära mig i tiden att folk är olika. Och det har varit svårt. Men jag tycker liksom det, jag tycker det är skitjobbigt att folk inte kan bestämma sig.
Mm.
Bara bestäm dig.
Ja, men det man då tar med sig lite grann av att lyssna på dig i några timmar är ju så här, okej, okay, ingen trampar på far.
Nej, fast det är ju också inte så. Alltså jag blir ju också trampad på och då blir jag så oerhört ledsen.
Ja.
Alltså det blir så himla, alltså, jag känner mig så himla, himla, himla ledsen när jag känner att någon har gjort något fel mot mig eller varit taskig med meningen.
Mm.
Alltså så här, nu ska jag vara taskig mot far, nu ska jag säga något elak som får henne att bli ledsen. Och det har jag liksom, när jag blir riktigt ledsen så tar det jättelång tid för mig att komma tillbaka. Vilket gör att jag inte vill känna den känslan. Och det är också skitsvårt liksom. Och jag har typ, jag känner så här, när man träffar någon ny person, det kan vara en kollega, det kan vara en partner, det kan vara vem som helst. Och de gör någonting som är taskigt. Alltså de säger så här, jag kollar på dig och säger så här, gud vad ful skjorta du har. Tänk att du ändå valde, alltså så här, något sånt.
Mm.
Då tycker jag att man ska flippa ut. Tycker att man ska bli skogstokig.
Okej.
Okay. För då behöver man bara vara det en gång.
Okej.
Okay. Och sen kommer de aldrig göra sig emot den igen.
Nej.
Och så kan man liksom bara leva så. Sen tycker jag också att man ska säga till folk som är taskiga. Så alltså, det tycker inte jag var snällt. Det var inte okej okay att du sa så. Och jag kan också behöva den ibland. Men hur många gånger har du gått hem och varit lite ledsen för att någon har sagt någonting?
1000 kanske.
Ja. Mm. Visst är det en fruktansvärd känsla?
Mm.
Hade det inte varit skönare om du hade kunnat stå upp lite för dig själv?
Kanske, ja.
Mm. Jag vet inte vad det här leder mig till, men ja, jag har, alltså, jag kommer ihåg, vi var på ett bröllop. Jag, mina tre systrar och min mamma. Och jag har en syster Nor som är jätteblyg. Alltså det, hon är som en fågelunge. Första gången hon liksom tittade ut bakom mammas rygg så var hon kanske fem. Och jag var på ett bröllop och så satt vi så här liksom med massa annat. Det var ett arabiskt bröllop så det är kaos liksom. Alla sitter överallt och det dansas och det skojas och det äts och allt möjligt. Och då var det någon mamma som satt bredvid med sin son som var lika gammal som min syster Nor. Och han slog på Nor. Och så vände sig min mamma om till hans mamma och bara, din son slår på min dotter. Du får sätta i honom. Va? Och så slår han på henne igen. Mamma blir lite arg. Kollar på henne och bara, du får ta bort din son nu. Han får slå på min dotter. Så bara hon bara, ja. Och så fortsatte festen. Och sen slår han henne en tredje gång. Då vänder sig min mamma om. Och det här kommer jag ihåg så himla tydligt. Att hon sa, nu tar du och din son och flyttar på dig. Annars kommer jag slå dig och din son.
Mm.
Och då flyttar de på sig.
Mm.
Att jag liksom bär med mig det så mycket. Att hon behövde liksom, hon behövde bara bli lite arg.
Och så löste det sig.
Och så löste det sig. Att hon liksom behövde liksom stå på sig lite. Mm. Hota lite.
Men det blev inte dålig stämning då? För det hade det förmodligen blivit ifall jag hade testat och som sagt.
Fast var det inte redan dålig stämning?
Kanske.
Mådde inte min mamma redan dåligt och min syster ännu sämre?
Mm. Ja, jo. Fair enough.
Men nu var det bara att den dåliga stämningen rann över till dem som inte betedde sig.
Nej, det är sant.
Jag tycker man ska skapa mer dålig stämning.
Mm. Det kanske blir svårt att få dig att prata om liksom, ja, men privata upplevelser när du har känt att du har behövt stå på dig. Men har det varit så professionellt också att du har känt att du så här, har du haft nytta av den här?
Professionellt har jag jättesvårt att stå upp för mig själv.
Är det så? Okej.
Okay. Ja, gud, jag går hem och gråter.
Ah, okej.
Okay. Ja, men jag tycker det är jättejobbigt att var professionell och arg. Alltså typ på en kollega eller arbetsgivare eller något sånt. Att det är ju jättejobbigt. Att då går jag hellre hem och gråter. Och så går jag hem och säger till min sambo, nu är jag jätteledsen. Nu behöver jag gråta lite. Så nu ska jag vara här inne i 20 minuter. Och så ligger jag och gråter 20 minuter. Och så känns det lite bättre kanske. Men jag tycker det är jättejobbigt att för det är ju också något annat än att stå upp för sig själv privat liksom. För jag tycker också att det är jättejobbigt när jag inte får som jag vill. Och det kan man liksom, det kan man jobba runt med i privatlivet. Men det är väldigt svårt att jobba runt det på jobbet liksom.
Är det inte du som, alltid du som bestämmer om allt?
Ja, men alltså jag vill ju gärna göra det. Mm. Det här var så himla, himla skönt.
Mm.
Men så funkar ju inte livet.
Men du kanske ska bli chef, eller?
Nej, gud vad fruktansvärt jobb. Jag ska aldrig bli chef. Det är så himla otacksamt.
Ja, men du får bestämma mycket, tänker jag.
Ja, men inte över det viktiga, liksom. Nej. Då får man skriva scheman och förhandla löner och någon är ledsen och någon är glad och någon vill byta jobb och någon mår lite dåligt. Så måste man hantera andra människor så himla mycket.
Okej, testa den här tanken då. Du gör någonting som det jag gör.
Ja, men då måste jag också göra det. Jag kan liksom inte jobba ensam. Alltså jag har försökt läsa 1 miljon distanskurser.
Mm.
Det går inte.
Okay.
Jag kan liksom inte, alltså jag kan inte hålla mina egna deadlines. Alltså om jag får beställa, alltså jag är också lat.
Förresten, får jag passa på att flika in bara lite reklam?
Gör du det?
Jag köpte en online-kurs i trädgårdsmästeri som går ut nu i september. Jag kommer inte hinna göra den. Den kostar 11 lax, tror jag.
Så har du trädgård?
Ja, om trädgårdsmästeri. Man får ett diplom till och med. Man blir diplomerad trädgårdsmästare, tror jag. Men hör av er, DM mig på Instagram så får ni inlogg. Så
får ni du gör bort den?
Ja, okej. Okay. Till högstbjudande.
Okay. Men det, du kan ge bort det till, du kan faktiskt också donera pengarna till något bra.
Som jag ger till något bra.
Ja.
Hörru, ska vi prata lite om din uppväxt ändå?
Ja. Yeah.
För du verkar ju inte hata Landskrona.
Nej, jag älskar Landskrona.
Ja.
Har du varit i Landskrona?
Nej.
Nej, det är en fantastisk stad.
Okej.
Okay. Det var lite pissigt, men det är en fantastisk stad.
Ja. Men jag har liksom tänkt mig att det är Halmstad, nej inte Halmstad.
Helsingborg.
Helsingborgs liksom
Absolut, alltså absolut. Bitch. Bor man liksom...
Ja, sa jag bitch just?
Du sa bitch, du kallar precis landskarna bitch. Men alltså jo, alltså absolut. Bor man i Landskrona och fyller 18 så åker man mycket till Helsingborg liksom. Alltså det är där det händer.
Jag tror inte jag sa bitch. Det lät bara som det.
Ja, okej, du sa bitch.
Beach.
Beach.
Beach,
absolut.
Jag uttalar det så dåligt bara.
Ja, ja, ja.
För det finns en strand.
Det finns en strand överallt.
Ja, ja. Perfekt.
Min bästa kompis Dunja, hon och hennes pappa var på semester, kanske Mallis, jag vet inte. Men då fick han frågan så, "Oh, do you like it here? Yes, you have many good bitches."
Ja.
Så jag kan liksom inte säga, jag kan inte säga bitches men.
Nej.
Nej.
Inte jag heller som du hörde.
Ja.
Ah, förlåt, men
skitsamma, vi går tillbaka till Landskrona.
Jag berättar.
Det är en underbar stad. Ja. Det är vackert, ja. Det är fint, det ligger bra till. Men jag vill inte bo där.
Hade, för det var lite nassestök och så back in the day. Men det kanske var innan du ens var medveten.
Ja, alltså jag växte också upp i ett område där det liksom bodde blandat med folk. Där bodde liksom bosnier, där bodde serber, där bodde jättemycket albaner, araber, svenskar. Jag fattar liksom inte att det fanns en stad utanför Pilingen, alltså miljonprogramsområdet där jag växte upp. Mm. Förrän jag började på högstadiet.
Oj.
Och då fanns det liksom så folk med pengar. Alltså alla var ju fattiga. Mm. Alltså när jag växte upp så var det så här, alla hade en pissig pappa och en mamma som jobbade inom vården. Och sen så började jag typ högstadiet så bara så här, nej men vi åker till Thailand en gång per år och sen åker vi skidor en gång per år och sen så har vi en sommarstuga. Va? Mm. Är ni miljonärer tänkte jag? Är ni miljonärer? Hur kan ni ha så mycket pengar?
Och det var de.
Nej men de var ju vanligt folk. De var ju vad jag är nu liksom.
Okej, okay. Medelklass.
Men då, ja, men exakt, då fattar jag liksom inte att det fanns. Alltså jag trodde alla var lika fattiga.
Jag fattar. Men låter ändå som du hade en mysig barndom.
Alltså jag älskar min barndom. Ja. Alltså jag, min bästa tid i livet är nog högstadiet och gymnasiet. Min absolut bästa tid.
Du måste vara, jag har väl haft nästan 500 gäster. Du måste vara den första som
har men jag uppskattat pikade. Högstadiet. Alltså det var så kul. Jag låg på topp rent utseendemässigt. Jag var skoj. Jag har aldrig varit bättre på engelska än vad jag var då. Det var så himla kul. Jag hade jätteroliga kompisar. Allting var toppen.
Pikade du utseendemässigt när du var
så himla snygg?
14?
Yeah. Nej, jag kanske var 15-16.
Okej.
Okay. Jag var hälsade på min farmor i Libanon. Kom hem. Alltså jag var lite underviktig då. Kom hem. Hade gått upp 10 kilo. Hade fått bröst. Mm. Så himla kul att vara 15 och fått bröst för första gången.
Okej, okay, ja.
Jag levde mitt bästa liv.
Ja, jag fattar. Så du, och du var populär?
Nej, alltså jag var liksom inte populär snygga tjejen. Jag var mer skoj, rolig tjej.
För det första du sa på bandet här var att du hade svårt att sova och att du eventuellt hade mobbat någon i trean.
Ja, men att, klart att man reflekterar över det.
Så du var absolut inte mobbad? Men du kan ha mobbat lite.
Ja, men jag var liksom inte, jag var alltså så här, jag har reflekterat mycket över saker som alla saker som jag har sagt, typ ibland kommer de över mig. Och jag funderar mycket om jag inte var den som tog initiativ till att vara taskig, men jag var också inte den som sa någonting. Jag sa aldrig emot.
Mm.
Jag hängde liksom inte på och sa taskiga grejer, men jag stod precis bakom.
Okej. Okay.
Mm. Och att det kan jag ha jättemycket ångest för. Att känna att jag var taskig liksom.
Är du en sån som så här, vill gå till botten med det då?
Nej, gud. Oh.
Och höra snälla, av dig?
Nej. Det hjälper ingen, tänker jag. Eller? Kanske.
Nej, det gör väl, ja, det skulle vara dig då i sådana fall.
Ja, exakt. Och det är, nej. Nu funderar vi igenom det och sen går vi vidare med vårt liv.
Mm. Ett ton betong.
Exakt.
Mm. Har du då i vuxen ålder, har du bott någon annanstans än i Skåne?
Ja, det har jag. Jag bodde 3 år i Jönköping när jag pluggade på MKV-programmet där. Skitskoj. Det var jätteroligt.
Vad är MKV?
Mediekommunikationsvetenskap.
Okej. Okay. Och det var där du blev programledare?
Nej, gud. Jag läste PR och marknadskommunikation.
Aha.
Så efter jag gick ut högskolan så jobbade jag som marknadskoordinator. Right. Gjorde annonser, gjorde lite hemsidor, lite sånt. Det var inte kul.
Nej, vet du vad? Nu lät det som att jag hade gjort så slarvig research, men jag vet att du hade jobb som du inte gillade.
Ja, nej men jag gillar inte alls.
Nej. Så vilket var ditt första programledarjobb?
Men det var på Petra din gata. Och då satt jag på det här tråkiga jobbet i Landskrona. I Landskronas hamn satt där och bara, nej men alltså jag kan inte vara här mer. Hatar mitt liv. Alltså jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Så då sökte jag alla jobb som jag kunde hitta på Arbetsförmedlingen. Alltså alla jobb som kom ut som hade någonting med det jag tyckte var kul sökte jag. Och så kom det upp ett jobb. Så här,
vad tyckte du var kul?
Ja, men det var ju mycket som marknadskoordinators jobb och så här informatör på lantbruksgymnasiet. Alltså, så här, allt som kändes så här, men det här kanske kan vara lite skoj. Jag vet inte. Sökte jag. Jag ville absolut inte vara kvar. Det var mest den känslan. Och så kom det ut ett jobb så här, vill du bli programledare på din gata? Som är en sån här lokal radiokanal i Malmö som tillhör Sveriges Radio. Jag bara, jag söker, vad fan. Så då skrev jag ett jättetokigt personligt brev om att, typ, så att jag alltid fått själv för att jag har fått prata för mycket. Alltså jag har pratat för mycket. Min mamma fick skämmas över mig på varenda föräldrasamtal, på varenda liksom föräldramöte. Men så här, far är duktig om att prata för mycket. Far är duktig om att prata för mycket. Så då skrev jag ner det, skickade det. Och så kallade hon mig på intervju.
Mm.
Och sen på den vägen.
Och året när du då för första gången kliver in på Sveriges Radio,
ja,
och blir kär, mm, är?
Det är 2012.
Okej, okay. Så snart är det 10 år som du har hållit på med.
Ja.
En tredjedel av ditt liv i runda slängar som du har givit till Stadsradion.
Ja. Goa 10 år.
Ja. Jag tänker att det har hänt någonting på senare år med dig, och det är ju liksom något slags folklighet.
Ja, och jag har försökt tänka ut varför det är så. Jag tror att det har mycket att göra med min skånska.
Mm-hmm. Mm.
Att folk, det blir alltså så här att man är lite bunnig. På ett härligt sätt.
Alltså, okej. Okay. Vill du att jag ska förklara för dig vad jag tror?
Ja, förklara det först och så kan jag... Ja, gör det.
Så här. När man då sätter dig i På spåret eller Bäst i test eller Musikhjälpen eller på P4... Ja, då är det, dels är det två superbra boxar som checkas, att du är tjej. Nej, tre. Dialekten och ett utländskt klingande namn.
Ja.
Kanon för mångfalden.
Ja, gud,
ja. Men sen har vi ju charmen.
Tycker jag charmig?
Ja.
Jag vet, jag kan sitta på den och av den.
Är det så?
Ja, gud.
Kan du vara ocharmig en stund?
Ja, herregud. Nej, men yes, det är jag hemma hela tiden. Att min kille är tillsammans med mig.
Att han står ut, menar du?
Ja. Nej, men alltså jag tror jag är grundcharmig. Sen måste man liksom, så kan man inte vara så här hela tiden.
Nej. Nej, men om man hade gjort en SIFO-undersökning så tror jag många svenskar hade svarat att ditt leende och skratt är något av det härligaste vi har. Känner du det?
Ja. Eller så här, jag är ju också en glad skit.
Mm.
Och jag tror också att det syns. Alltså det här, alltså det är klart att man kan sätta på och av skärmen lite grann. Men jag är ju också glad. Jag tycker också det är kul. Jag tycker livet är roligt.
Mm.
Jag tycker om att ha kul.
Ja, men då är det ju så här, jag kan inte fatta att du inte får programleda alla tv-program som
det
finns.
Det är så gulligt.
Men det måste ju SVT också fatta.
Ja, eller? Kanske någon gång. Nej, men alltså, ja, jag kan ju hålla med dig. Alltså jag tror också... Att jag känner att min målgrupp är ju alltså den som älskar mig mest, det är liksom män som är typ 45 till evigheten.
Det.
Men och då är min analys är så här, jag ser ut som en arab, pratar som en skåning. Och man kan vara båda två, för jag är ju väl båda två. Men att det blir så här, hon är så exotisk, hon är så charmig, hon är så härlig. Att liksom, jag liksom tickar in, som du säger, mycket boxar. Och det är väl härligt?
Ja, det är härligt.
Om man nu vill vara boxar, vilket alla är.
Ja, så är det väl någonstans. Men alltså, det är väl bara att tacka och ta emot, tänker jag.
Ja, gud ja. Jag är jätteglad. Jag älskar mitt jobb.
Många människor som håller på med ungefär det vi håller på med sitter och skriver liksom programförslag efter programförslag och försöker liksom utveckla nya grejer och sådär. Har du också gjort det?
Nej.
Nej? Aldrig?
Nej. Men jag är... Alltså... För det första så tycker jag att det, alltså jag tycker det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt att komma, alltså här, nu ska jag komma på ett helt nytt program. Jag är nog bättre på att programutveckla. Alltså här, att jag får en idé och sen så jobbar jag med den och så blir det liksom bra.
Men vänta, är inte det exakt samma sak?
Nej, men jag har liksom svårt att komma på idén.
Okej.
Okay. Alltså själva liksom kärnan, det här ska vi göra. Men om någon säger till mig så här, det här ska vi göra. Så bara, ja, så här kan vi göra. Men jag är kanske inte alltid så bra.
Vänta, var det där... Är det så det går till att vara bra på att programutveckla? Att man säger, ja, så där kan vi göra. Det är allt som krävs.
Jag tycker också det är för jobbigt, för att det blir också jobbigt om jag får ett nej.
Okej. Okay. Mm. Men då ska det väl vara ett kollektiv. Du har ju massa superkreativa människor runt omkring dig.
Okej, okay, jag ska vara ärlig. Jag orkar inte.
Nej, okej.
Okay. Jag orkar inte.
Nej. För det som jag tänker ändå är så här, om du vred om min arm.
Ja.
Och tvingade mig att säga vad jag skulle vilja göra ifall jag fick en timme på SVT.
Ja.
Så skulle jag ju kunna berätta det.
Ja, men då gör jag det nu.
Ja, men jag skulle jättegärna ha en talkshow. Fast jag skulle vilja, alltså så här, men jag måste få ta ner det lite. Alltså dels så ska jag inte ha lika många gäster som Skavlan till exempel.
Nej.
Och sen måste det finnas en, det kan inte bara vara kul och glatt som i Helenius hörna liksom, utan något slags större spännvidd kanske.
Mm.
Jag vet inte exakt vad jag skulle göra med den där timmen, men om jag får den, då lovar jag att jag kommer på
den. Men har du aldrig blivit erbjuden den?
Nej. Men vad skulle du göra med timmen?
Mm.
Du får lägga den var du vill i veckan också.
Men jag hade liksom velat, om jag hade fått en timme, så hade jag velat göra ett program där jag åker och träffar alla mina kusiner.
Ah.
För jag tror jag har 100 stycken som bor överallt i hela världen.
Det är 10 säsonger. Som jag inte har träffat.
Ja, exakt. Det, liksom, det finns. Men det är så här, kusiner som jag aldrig har träffat, kusiner som jag inte pratat samma språk med, kusiner som liksom, som jag inte visste fanns.
Pratar du arabiska?
Ja.
Så några av dem?
Men vissa är födda i Tyskland med liksom så här, en tysk förälder, så har de bara läst tyska, och någon är i Frankrike.
Men hur kan det här vara dina kusiner?
Det är min mammas syskons barn.
Hur många syskon är de?
Min mamma har, vad hon vet, 16 syskon.
Okej. Okay. Mm. Ja,
och min pappa har väl 8 eller 9.
Ja.
Och du vet, det är helsyskon och det är halvsyskon, och det är från pappas sida och mammas sida. Alltså jag började i skolan, så var det en kille som började som hette Ibbe. Så gick jag hem och så berättade jag, så bara, han har börjat min klass. Ja, det är din kusins kusin, säger hon. Och jag bara, vad menar du? Ja, men din pappas halvbror har en halvbror som inte din pappa släkt med, och det är hans barn. Ja, okej, okay, så det finns ju mycket. Det här är väldigt åka. Alltså, vad, jag tycker det är intressant att veta. Alltså, tänk att liksom, det fanns en familj, och 1946 så spreds den familjen ut. Och så har det liksom blivit större och större och längre bort. Alltså, det har varit kul att se liksom vad allas liv är.
Tog FN marken från din släkt och gav till Israel?
Ja.
Okay.
Byn jämnades med marken.
Ah.
Och sen fick de fly till Libanon. Och där bodde mina föräldrar till 87. Också i en massa olika flyktingläger liksom. Men också hur olika, alltså hur små, små val i våra föräldrars liv gör att vi har så himla olika liv.
Mm.
För bor man här i Sverige och har en svensk familj, så ser ju nästan en livssituation nästan likadan ut för kusinerna. Alltså det är liksom, det, man kommer liksom lite från samma. Men här är det liksom folk som fortfarande bor i liksom flyktingläger, som knappt har mat för dagen, och någon är kändis i Sverige.
Mm. Ja, fan vad spännande.
Det här har jag gjort med min timme.
Ja, det förstår jag. Jag fick faktiskt det är inte 10 år sedan såklart, men kanske 7 år sedan var det någon som bara, jag har en släkt, vi ses var 10:e år, vi är 104 stycken. Jag skulle vilja göra en podcast om alla dem. Gjort, sa jag. Mm. Men sen hörde jag aldrig någon mer.
Nej.
Så att det där, har du pitchat den?
Nej.
Nej, du pitchar inte, nej.
Nej, jag orkar inte. Nej, men jag tycker, nej, men alltså jag tycker det är intressant.
Gjorde du det just det nu?
Kanske.
Ja.
Jag kanske gjorde en smygis. Du och jag åker och träffar mina kusiner. Du får en talkshow med dem.
Otroligt, ja. Gärna. Jag är med. Är det klyschigt att fråga om du får mycket hot och hat och sånt?
Nej, det är inte klyschigt. Jag får ingenting.
Får du inte?
Nej, alltså ingenting.
Va?
Folk älskar mig. Nu kommer det bara rassla in. Nej, men nej, ingenting. Alltså ingenting. Ah. Alltså en gång i halvåret så kanske det är någon som skriver på Insta typ så här: jag tycker du är störig. Jag tycker inte om dig. Och då säger jag tycker inte om dig heller, så du kan dra från mitt kommentarsfält.
Ja.
Så drar de därifrån. Nej, men det är ingenting.
Det där var ju den där raka som vi pratade om. Kanon.
Det är jag och Anna Bok.
Du, en grej som du har gjort mycket.
Ja.
Musikhjälpen.
Ja, jag vet. 4 år som programledare, 2 år som publikens ambassadör.
Det är jättemånga år.
Ja, det är jättemånga
år. Är det rekord?
Nej, Kodjo har rekordet.
Ah, okej.
Okay. Han har gjort 5.
All right, så det var nära.
Det var nära.
Men ska du göra det i år?
Tror inte det.
Okej.
Okay. För att jag inte fått frågan.
Nej.
Och det har gått så långt in på året. Så det kommer inte bli, tror jag.
Nej, det borde du väl veta över det här laget.
Ja, nej, det blir inte.
Fan, vad är det, känns det ledsamt?
Ja, jag grät ett par veckor när jag brukade få svar och inte fick det liksom. Då var jag ledsen. Många, alltså många söndagar så var det så här, nej, de kommer inte ringa imorgon heller. Och så var jag så himla, himla ledsen liksom.
Mm.
Men nu känns det bättre.
Okej. Okay. Men säger det här någonting om någonting att liksom, alltså kan inte någon ringa och berätta det?
Jo, det gör de väl så småningom när det är klart liksom.
Mm.
Men nej. Så att det, nej, men sånt är lite jobbigt liksom. När man inte får svar. Och jag älskar ju Musikhjälpen för att det är liksom enda gången jag känner att jag gör någonting på det som jag är bra på. Och det spelar någon roll på riktigt för någon annan. Alltså så, jag kan ju tramsa och flamsa och vara jättebra programledare och snacka med ena och den andra och göra intervjuer och allt möjligt. Men på Musikhjälpen känns det så här, men om inte jag hade varit här så kanske inte vi hade fått in de här pengarna. Eller jag kanske inte hade gjort det här som hade fått in så här mycket pengar och det hade gjort skillnad liksom. Och att jag känner att jag är bra på att liksom förmedla vad Musikhjälpen handlar om. För jag tror på det så himla, himla mycket. Och det känns ju tråkigt att jag inte får vara del av det längre.
Mm.
Det känns jättetråkigt.
Ja, fan vad deppigt. Men du, nu kände jag här, vi pratade om kusiner och programutveckling och allt sånt där. Men fan, det känns ju som att det borde väl gå att göra Musikhjälpen i det lilla. Alltså förstår du? Alltså inte att du skulle göra... Inte att du så här, gör en egen, låda nu med din alternativa.
Mm.
Utan mer så här, fan, skulle man inte, är inte världen redo för ett program som, ja, men, som gör gott, fast som kanske inte är då Musikhjälpen?
Jo, kanske. Jag har inte funderat på så mycket över det liksom. Jo, absolut. Men ja, vad skulle det vara? Jag gör ju inga, jag tar inte fram några programförslag.
Nej.
För att jag är lat.
Vi får fundera på det på varsitt håll. Ja. Och när någon kommer på det, då,
ja, då kör vi. Du, maila mig.
Ja.
Skicka DM till mig. Kom med dina programförslag. Jag skickar in dem, ta åt mig alla ära.
Ja, perfekt. Nu, kära Farah, blir det frågor du inte fått förut.
Va?
Och vi börjar direkt med en barnförbjuden fråga. Nu är det snusk.
Snusk.
Vilka instrumentalister i en kammarorkester skulle du gissa är bäst älskare? Då kanske du undrar, vad finns det att välja mellan?
Det finns väl rätt mycket att välja mellan.
Du ska få, du får hela listan.
Ja, okej, kör.
Violinister. Violanister. Det måste väl vara samma sak. Ja. Det är bara en större jävla fiol. Cellister. Kontrabasen. Oboister. Flöjtister. Hornister. Fagottister. Och givetvis pukisterna som spelar puka och slagverk.
Ja, men jag skulle säga violinist. Min kompis är tillsammans med en violinist och de blir gravida på första försöket.
Oj.
Alltså det är helt, jag är så här, det kommer att ta lång tid.
Ja.
Ibland tar det upp ett år. Så här, hon bara, jag är ägglossning, nu ska jag gå och ligga och så kommer hon tillbaka 3 dagar senare, jag är gravid.
Men
sjukaste.
Alltså, nu vill jag inte regna på din parad på något sätt, men tror du verkligen att säger det någonting om violinistens kvaliteter som älskare?
Så jag bara känner att det var det enda svaret jag kunde komma på. Han sköt jätteskarpt. Alltså super, super, super skarpt.
Okej.
Okay. Tänker du... han att måste, jag vet inte liksom. Eller så har han liksom aldrig de har aldrig haft sex innan. Och nu fick han så här utlösning för första gången. Så det bara...
Men ville hon bli gravid?
Ja, hon ville bli gravid.
Okej.
Okay. Ja. Hon bara så här, vi ska försöka nu. Och så tog det typ 3 timmar.
Lever hon med violinisten nu?
Ja.
Mm. Okej. Okay. Vi går vidare. Mm. Vad ska du ha för allt ditt porslin?
Vadå?
Ja, vad ska du ha för? Jag köper det nu direkt.
Först måste jag tänka ut ett värde.
Mm.
Alltså ett riktigt kronvärde liksom. Mm. Sen måste jag tänka ut vad det sentimentala värdet är.
Mm.
Så jag ska börja en snabb överslagsräkning.
Okej, okay. Låt oss vara med.
Och då menar du så här, serveringsskålar och sånt också?
Mm. Ja, är de av porslin då vill jag ha det.
Är det någon som har skvallrat för dig om... mitt sjuka porslinintresse?
Nej, men jag hade det lite grann.
Du hade lite känn. Okej, 50 000.
Oj,
mm.
Det var inte lite det.
Jag har gjort mig om jättemycket.
Men vänta, vad är det ens? Alltså är det typ så här fin porslin? Alltså,
jag har
det...
allt blandat.
Ha?
Jag älskar gå på loppisar så jag köper jättemycket grejer som jag tycker är fint.
Mm.
Men nu är det stopp i skåpen. Så jag fick sälja av lite grann. Och nu har jag liksom... Jag har ju en idé att man inte ska ha fin porslin och ful porslin. Jag tycker man bara ska ha finporslin.
Mm.
Jag tycker allt man äter på det vardagliga porslinet ska vara finporslin.
Ja, men jag är med dig. Mina tallrikar är pissedyra för att jag har snöat in på de här blå eld som är konstigt nog är vita.
Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Men jag tycker också, varför ska man äta fult när man kan äta fint?
Nej, du har rätt.
Och om en tallrik knaggas, så är livet.
Ja, verkligen.
Då vet man att det har ätits från den här tallriken.
Vem är inte lite naggad i kanten?
Exakt.
Och min kompis som är mycket intresserad av antikviteter och sådär, han sa så här, du vet, du kan ju inte köra de här i diskmaskinen. Jo. Peter, just watch me.
Exakt.
Just watch me.
De är använda.
Ja. Hur många tegelstenar skulle du säga att Stockholms stadshus ser ut att bestå av? Jag hade den uppe på bild där förut.
Ja.
Det såg ut som att du ändå...
Du har ett svar.
Ja, alltså, om du vill. Men egentligen är det inte intressant tycker jag. Utan det intressanta är ju vad du, hur många du tycker att det ser ut att bestå av.
En meter. Hur många tegelstenar går på en kvadratmeter? Det måste vara 100.
Du kan få se en interiör här. Ser du? Upp och ner dock. Men ändå. Det är ändå tegel inuti också. Det får du ta i beaktande.
125 miljoner.
Ja, det var ju... tack.
Okej, okay, det var fel.
Ja, det var jättefel. Jag tror att det är typ 8 miljoner.
Ja, okej. Okay.
Men det var ändå... Det var ändå liksom rätt härad. Jag skulle mycket väl ha kunnat säga 425 000.
Nej, det är inte.
Tyckte du om de här frågorna du inte hade fått förut?
Nej.
Va?
Men jag tycker inte om att få frågor som inte jag kan svara på. Och frågor som man inte fått förut har man ju aldrig funderat på.
Nej.
Så då har man liksom inget svar som man bara kan spotta ur sig.
Men vet du vad?
Ja.
Du gjorde det med bravur.
Du tyckte det?
Ja, herregud. Ja. Hörru, nu pratade vi lite om drömgig och sådär. Men vad vet du om din framtid?
Inte jättemycket.
Nej.
Det är väl så i den här branschen att man inte vet så mycket. Vilket också är nice.
Mm.
Alltså jag kan tycka jag är helt okej med det. Alltså jag tänker också att man alltid måste ha typ en plan B.
Mm.
Att om det här inte funkar, om det här livet på radio och tv inte funkar, så får jag väl bli samtalsterapeut eller?
Skulle du kunna bli, men du är ju kanske lite för... Det skulle gå så snabbt i terapin med dig att du, så här, någon börjar berätta om sitt problem så
sköt dig.
Ja, exakt.
Men behöver inte, ibland känner jag att folk behöver höra det.
Kanske. Mm.
Alltså du kommer så får jag säga nu får du skärpa dig.
Ja.
Eller så här, hur ska jag göra? Gör slut.
Mm. Nej, det kommer jag inte göra.
Nej, men om du säger så här, jag har träffat en tjej men jag vet inte, hon är jättebra men jag vill inte ligga med henne. Gör slut.
Så. Ja. Ja, okej. Okay. Men Tarik Taylor och du, ni ska inte göra något där.
Nej, varför det?
Det bara känns som att han är så het nu. Och sen så rör ni er där i Malmö.
Ja.
Och liksom...
Jag älskar Tarik Taylor, han är en fantastisk människa.
Mm.
Har du träffat honom?
Nej, men du, vet du vad?
Va?
Alltså efter den här succégrejen han gjorde på SVT. Oh. Han kan ju hänga med och laga mat till dina kusiner. Istället för att jag ska ha talkshow med dem.
Det är därför du aldrig fått ett program på SVT. Du bara byter ut dig själv. Alltså det här var jättebra, men du vet Carina Bergfeldt, hon hade gjort det så himla mycket bättre.
Ja, kanske. Ja, ja, men hon har inte så många spännande kusiner. Hörru, vill du hälsa till någon?
Men vem ska jag hälsa till?
Inte vet jag.
Okej, till Martin Söreskog och Fredrik Lindeborg då.
Perfekt. Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Gästen otroliga fara, liksom definitionen av karisma, vilket hon inte minst visade i ett succé-talkshow, en uppvärvning på Instagram. In, följ, kommentera, snabbla, varvet. Tack på förhand. Varvet ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Producerar gör Carl Birgersson och Saga Markula. Vi hörs när du vill eller i nästa vecka. Då blir det ett riktigt smaskigt samtal med kockstjärnan, inte stjärnkocken, och det ska vi prata om, Tom Sjöstedt. Tack och hej!
Fa!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.